Då blir det alltid sånn at det kommer å bli svorsk. Jeg begynner på norsk, og så fortsetter jeg på svensk, og så blir det. Men sånn det jo bare. En gammel, Flekkefjords jente, som får lov å være i Sandnes igjen. Min svenske mamma, som jeg vokste opp med, hun sa så her, det var noe av det trevligaste hun visste om, det var å dra en dagstur til Figgjo. Det er så trevligt å gå omkring og se og kjøpe. Og vi har, nå har ikke vi de lenger, men det er vår datter som har et par temugger som 70-tallet brun med noen sirkelrenner og små fat. Jeg tror det var to eller tre kopper igjen av de som vi kjøpte, som jeg kjøpte, eller vi kjøpte når vi var nygifte. Det er jo år 44 et eller annet år siden. Også, men det er jo litt morsomt når vi er på besøk hos datter at der står koppene, så det er alltid den jeg drikker kaffe av. Jeg tenker alltid på mamma. Kan vi ta en tur til John? Kan vi åka til Figgjo? Så jeg sa det nå når vi suste forbi. Vent nå, hvor er det her Figgjo? Akkurat ned av der og så ned under og så der ligger det. Så, men vet du, når jeg kom inn hit, så hørte jeg det her gamle, eller gamle, men jeg hørte det her enkle koret inni meg. Når jeg så inn her og så Guds folk sitte og være sammen, så hørte jeg det her. Vilken glede jeg får når jeg kommer sammen med Guds hellige folk. Vilken glede jeg får når jeg kommer sammen med Guds hellige folk. Ja, ingen her på jord gir meg større glede enn å være der hvor Gud til stede. Sammen med Guds hellige folk. Tenk, jeg tror jeg kom på den derfor at den hellige ånd kom på den. Den hellige ånd, han gleder seg når folket kommer i sammen. Ikke sant? Merkverdigere enn så trenger vi ikke å gjøre det. At det gleder Guds hjerte. Så jeg tror den hellige ånd begynte å synge den inni meg. Den. Men før Vello kommer på, så vil jeg jo si tusen takk igjen, Ariel, for at du gir opp. At du ville sende en innbydelse i år også. Og jeg tenkte, ja, Ariel tror. Han tror at Vello står på beina. Og at det er mulig å komme. Og du så oss jo at vi var på solstua. Og det er jo sånn at 5. november 2018, før det så hadde Vello vært i USA og kom hjem. Jeg hentet han i Göteborg, og så, han var ikke god da. Han hadde en veldig sterk forkjølelse og så, og så kjørte vi hjem til Örebro. Og han klagde for noe i hånda som han trodde var en nerve eller noe sånt som han kom til klem. Og så gikk det faktisk en hel uke til. Vel, og til og med dro, den 4. november dro han til et sted og prekte og kjørte hjem på kvelden og kom hjem etter midnatt. Uten å vite det, med en pågående stroke. Jeg sier det må ha vært engler altså. Gud må jo bare ha sendt ut englene og si hold ham på veien. Og på mandag morgen da så jo jeg da at han gikk rart, og jeg hadde høy feber, hadde fått influensa, og sånn, du må ta bilen, du må dra inn på akutten. Og så dro han inn, og der beholdt de han. De la inn han og begynte å skanne hjernen og alt dette. Efter 2 dygn på sykehuset så på neurologen så sände de han hem igen. Och det har jag tänkt efterpå, det skulle de aldrig ha gjort. Och så kom han hem och så blev det bara värre. Och till slut så fann jag han liggande på golvet för kroppen kunde inte bara inte uppa han längre. Och då var det den 7:e. Men jag tänkte så här, 5:e i 11:e. Tallet 11 står för det profetiska, tallet 5 står för nåde. Och så gick det 2 dygn och den 7:e i 11:e, då måtte jag ringa ambulansen som kom och hämta han. Och tallet 7 är ju Guds fullkomlighet, inte sant? Så jag bara tar det sån. Tar disse tingene till mig. Men då låg han på neurologen i 5 veckor. Och då var det ju ett kraftigt hjärnslag eller hjärninfarkt. Och det är klart, när det sker så plötsligt, så oförberett, går från att vara en stark, uppegående man till att ligga helt ute. Då var jag totalt såklart helt oförberett på detta. Att allt som vi hade gjort till den stunden, det tog ju bara slut. Och så gick det någon dagar och så började det att synka in. Hjälp, vad gör vi nu? Vad gör jag nu? Han kommer ju inte hem. Det här är ju inte en influensa. Det här är ett hjärnslag. Men jag husker det att jag... Och det finns många detaljer som inte jag ska, inte ta för lång tid och snacka om det. Men... jag bestämde mig för, och man kan ju tänka sån, oj, hur går det nu? Väl, du har en profetisk tjänste och vi lever på hans förkynnartjänste. Vi lever på det bägge två. Vad gör jag? nu är inte Mattias här. Men jag ska säga det att Mattias, han gjorde något för oss som ingen på den måten i Skandinavien har gjort. Och det ärar jag ham för. Dere får si det till han efterpå. så det är jag uendligt tacknämlig för. Och han i samman med många andra på Vellos rum kom upp till Vello på sykehuset och var händerna på och bar för. Men det jag fick i mitt hjärta, jag skönte det. Nu må jag, alltså ibland kan du kämpa och sträva i egen kraft. Men så är det då när du bestämmer dig för att sätta igång och kämpa trons gode kamp. Och det är en god kamp. Så var enaste dag jag drog upp till Vello på sykehuset så hade jag med mig, Guds ord, hade med mig Bibeln såklart, jag hade lyttat och jag hade med mig rödsaft och kex. Så var enaste dag tog vi nattvärden samman på sykehuset. Jag tänkte hem och ta den stillingen. Jag kan inte bara stole på att andra ska komma och lägga händerna på och be för han. Väl låg mig samman. I begynnelsen så klart han sov mycket. Det gjorde han. Och det som skedde med Vello, det var att hela vänstra sidan blev slått ut. Men det är ju så fantastiskt och stort att han är här idag och att han är uppe och att han går. Och att de till och med inom det här som har med rehab och allt i Sverige, de har ju sett en utveckling. Men jag skönte det att här, vad är det står på ett sted? Alltså du tar tag i hornen över altar och så griper du tag där. Och så är du där. Man kan inte vara i en stridsmodus hela tiden. Det kan man inte. Men i begynnelsen så var det var min fokus. Alltså. Och bara hålla mitt blick för min egen del men också för Vello. Och så det 5 veckor och så kom han ut och så 2 veckor på ett sån här, vad heter det nu, korttidsboende ser vi på svensk. Han hade kunnat bo där en god stund. Men han kom hjem dagen før jul. Da var det jul, og så var det nyttår, og så var det helger. Og så begynte hverdagen igjen, og da tenkte jeg, skal han tilbake og sitte på det rommet igjen? Jeg bare følte, nei. Nei, jeg synes vel hun skal komme hjem, og han skal være hjemme. Men hva jeg ikke visste, det var det harde arbeidet som lå foran meg. For det var jo jeg da. Jeg har jo blitt hans, og ble hans vård. Hva sier man? Ja, jeg har spart den svenske staten ganske mange penger gjennom å ha min mann hjemme og ta hand om han. Og nå tøyser jeg litt grann og sier sånn at det her seneste året så vokste jeg opp veldig fort. Så alle ting jeg ikke visste før, for at han har alltid vært sånn at han tar tag i ting og ordner i ting. Alt har jeg måttet sette meg inn i. Men nå tenker jeg sånn at nå kan jeg klarer alt. Men jeg kan ikke det i meg selv. Når jeg tenkte på det her med det profetiske ordet og at den profetiske tjenesten, og når en sånn ting skjer, så hva gjør vi nå? Hvor blir det av det? Og nå blir det slutt, og nå er det stopp, og nå er bremsa på. Vi kan ikke dra noe sted. Jeg kan ikke dra noe sted. Han er avhengig av meg. Han får ikke kjøre bil. Vi kan, og så videre, så du tenker sånn. Og sier jeg, men det her er jo det profetiske ordet. Her er jo den. Min første tjeneste er ikke å stå på en plattform. Forstår du det? Det er ikke vår, det er ikke der tjenesten begynner. Den er hjemme i vårt hjem. Det har sagt til Vello. Vår plattform begynner hjemme. Og det er deg og meg, og det er vårt liv innenfor Gud. Og om da man får mulighet til å stå på en plattform, så forhåpentligvis så blir det liv vi lever hjemme, er det som også strømmer ut. Enten det er på en plattform, eller det er en one-on-one samtale. Så er Herren der med sitt ord, med sin ånd. Og derfor så er det litt sånn, jeg må hjelpe veldig litt praktisk. Og om dere ser at jeg er der og greier og sånn, så får dere bare overse alt det. Han er min mann, jeg passer på han. Vet du, jeg tenkte sånn, jeg kunne ikke beskytte han ifra den stroken. Jeg er litt sånn menneske, jeg vil liksom ta hånd om og passe godt på og beskytte. Og jeg kunne ikke det, men etterpå kan jeg det. Kan hjelpe han og ikke beskytte han sånn. Altså at han er der i dag, det er derfor at jeg pusher på han hele tiden. Og det er Guds nåd. Det er den hellige ånd og Ingalill. Vet dere at rotordet for parakletos, hjelperen, det er samme ord for når Gud skapte kvinnen. Og så, der det står, jeg skal gi deg en hjelp. Det er samme rotord som parakletos, den hellige ånd. Og iblant må jeg ta tag i han skikkelig og si, nå må du la meg få lov å være parakletos her. Så han liksom skjønner. Sånn. Ikke sant så her at det er. Men vi er veldig glad og takknemlige for at vi er her. At vi kan være i sammen, at vi kan stå i sammen. Og at dere tar imot Vello som den han er. Gud bestemte en gang for Vellos liv og for mitt liv også. Men å velge han ut som en gave til Kristi legeme. Det er ikke noe vi har bestemt og valgt ut. Gud har bestemt det. Og til og med Paulus sa at jeg kommer til dere i svaghet. Iblant kommer man i svaghet, men det gjør ingenting, for skatten er i et leirkar. Halleluja. Så det eneste vi har å berømme oss av er Guds kraft. Og det er et av de ordene som jeg har hver eneste dag, og jeg tror at jeg personlig har lært meg en nivå av avhengighet, og det å være avhengig av Gud. At snakk om avheng, heng deg på Gud. Ikke forsøk å klare det og få det til, og tro at du kan, og så skal du be om Guds velsignelse, og velsigne det du kan. Men heng deg. Vi henger jo av oss, ikke sant? Vi henger av oss vår egen skrøpelighet og menneskelighet. Og så henger vi oss på Gud. Och psalm 68 säger, lovad vare Herren, dag för dag bär han oss. Och det har jag sagt till Herren och säger. Jag tänker, kan man tjata, kan man slita ut ett bibelord? Nej, det kan man inte. Så att nu ska jag låta min Vello komma fram. Och så får det bara ta oss som det vi är.
Det här är
på riktigt. Vet du vad? Ska Vello ha den här hängen?
Jag har på här. Jag är påkopplad.
Vad är den då?
Det hörs.
Det är jag som har.
Okej. Vello, du må bara.
Det var en till.
Ja,
det går bra.
Ingen idé att protestera. Nu får Tia säga till Vello, ingen idé att protestera. Bara säg ja, älskling. Ja, älskling.
Ja, det är gott att ha en hjälpare.
Precis, exakt. Men jag tänkte, innan jag sätter mig så kan jag vara tyst nu då. Men jag tänkte på det här, när jag sa det här, att det här är på riktigt. Livet är på riktigt. Halleluja. Livet är på riktigt genom allt. Men jag tänkte på den här fantastiska rapparen, han heter Kanye West i USA. Som ju har blivit ett Guds instrument. Som Gud brukar så fantastiskt. Och så var han på ett amerikanskt sån här talkshow. Och så spurte han där programledaren. Har du blivit en sån här Christian rapper? Kanye, hä? I'm a Christian everything. I'm a Christian everything. Och där är allt i. Allt är i. Till och med att ta sig igenom.
Ja.
Så älskling, nu ska jag vara tyst.
Ja. Så, ja, det är bra.
Nu ska vi bara se här. Om han snubblar lite så är jag hans parakletis,
ja,
eller något.
Oavsett om jag snubblar eller inte, Jag var i San Jose en gång och predikade, då snubblade jag ner för hela plattformen ner i och hamnade på mattan.
Har du stängt av den? Är den av? Nej.
Ja. Ja, men det, jag bara känt det. Alltid varit min bön i tjänsten och det, rätt ord i rätt tid på rätt plats, och det ber vi om nu också. Och jag stoler på att Herren leder, helig ande kommer att leda det här. Och det är där jag upplevt en del. Jag har gått och hälsat på en del. Känner till min bok, Profetisk bön på norska. Den har ju sålt ännu mer i Norge än i Sverige. Och jag har även på engelska, så heter den lite annorledes. Det är Prophetic Timing in the Kingdom. Och det är faktiskt något text där också liggande ute vi har lagt fram. Men du som inte har den, för jag har känt att jag ska börja där och ta en del om profetiska och bön. Och jag är glad. Jag har känt att jag ska vittna och berätta lite tillbaka hur jag kom in i det här. För det börjar alltid, allt liv i den heliga ande, det är en törst, en längtan, va. Nu är vi i själva kyrkbyggnaden, det är en baptistkyrka det här. Och det är min bakgrund också. Men det var inte alltid så lätt. Men jag berättar om det i alla fall. Jag ville ju inte bli kristen heller från början, för jag tycker de var så tråkiga. Och jag gjorde bara en karriär inom idrotten. Och på den tiden så var man halvproffs. Så att jag var ju en elitidrottsman, var inom bandy heter det. Det är ishockey och det är bandy. Och 1969 gick jag ut som ingenjör från tekniska gymnasiet, heter det, i Jönköping. Och jag var samtidigt på en skolresa då innan. Och då blev jag hemkallad, för jag var aktiv inom idrotten. Och vi skulle kvala upp till högsta division i Sverige. Och då hinner jag bli, jag är 19 år gammal någonting. Och de flög mig hem och åkte taxi ända från Köpenhamn till Jönköping, en annan by i Sverige då som ligger högre upp. Och jag gjorde första målet och allting, och vi kom upp i en högre division, ja. Men innan det så hade jag alltså blivit onstöpt och så. Jag blev frälst på 60-talet. Det är en del som knappt kan... Jag menar, det kommer ungdomar, de vet ju knappt, de var inte födda ens då. Men jag tror det är bra att berätta, för jag kom in i saker, det profetiska och allt, väldigt ung. Så jag blev frälst i ett baptisttält och jag blev andedöpt på en baptistkonferens där man inte fick bli andedöpt. Egentligen. Det var inte med i protokollet. Men tack och lov så... Och dum som jag är där så står jag upp. Jag vet ju inte om det, vet du. Så jag står upp och säger, jag vill bli döpt i den heliga ande. Och så men då, tack och lov, var det en pastor som sa, kom fram här broder så ska vi bedja för det. Och jag fram där, vet du, och jag kommer ihåg att alltså, stolen for åt en. Man skulle alltid böja knä förr i tiden. Och så la de händerna på en. Och det var... Ja, och det var inte att ta emot andens dop genom tro och sådär, utan de bara bad för mig. Jag trodde ju. Så där började jag, slog stolen åt ett håll och tiden rann den andra vägen också. Så 2 timmar bara försvann. Och du kan ju tänka dig förskräckelsen där och dessa. Där sätter jag igång och profeterar och talar i tungor. Och det var inte alltid så lätt alltså. Det var en predikant, Mattias, berättade. Dels så var det ju att man var ung, men jag lät aldrig någon förakta mig för min ungdomsår. Men att Gud behagade att använda mig i tonåren alltså. Och det bara tacka Gud för att jag till och med fick be för pastorns fru. Baptistpastorns fru blev andedöpt och blev så full i anden så hon kunde inte åka hem samma kväll. Det var inte så vanligt då som det kanske varit nu om Mattias berättar om sånt där, va. Men alltså det var fantastiskt vad som skedde. Och baptistpastorn själv, jag visste inte att han hade smakat på någonting 10 år tidigare. Men han var alldeles tyst i 10 år. Men så började jag då. Och jag var så noga när jag profeterade. Jag bara säger som det var. Att om inte det hände då så slutar jag gör aldrig det här mer. Det var jättenoga för mig. Att, så en natt gick jag ner och man ska inte göra så. Man säger, men många av er i Sverige säger vi krona eller klave. Det är alltså du singlar slant, va? Kommer inte kronan upp 3 gånger så aldrig mer profetera. Och där går jag ner då och tack och lov Gud i sin visdom lät kronan komma upp 3 gånger. Ja, så det var alltså, man var ung och vild samtidigt, va, och så, men Gud använde det här. Så och det är inget ont sagt nu om baptister, va. Det var bara så, men Gud fick använda det profetiska då till genombrott för den karismatiska väckelse. Yes. Och vill han använda en tonåring, alltså bland baptisterna, får han ju göra det. Yes. Så det bröt igenom. Och så, då har jag inte träffat Inga Lillen, men då hände det så, årsskiftet mellan 69 och 70 glömmer jag aldrig. Och jag trodde då, för jag blev andedöpt själv 67 under 6-dagarskriget. Och du vet, jag vet inte hur många som känner till det. Det är ett speciellt krig i juni månad. Då blev jag andedöpt samtidigt och på den här konferensen. Och jag fattar ju inte allt det som sker, va. Men, och en del, de trodde Jesus kommer tillbaka nästa vecka. Så från och med då trodde jag... Jag kommer inte att uppleva min 50-årsdag alltså. Jesus måste ha kommit tillbaka innan det i alla fall. Han kommer inte nästa vecka som vi förstår. Och sen så gick det framåt i tiden. Nu går jag lite fram och tillbaka här. Och så skrev man en bok i USA. Att, 88 anledningar till varför Jesus kommer tillbaka 1988. Och det var då det har gått 40 år, vet du, till 1948. Jag är född 1948. Nu vet ni hur gammal jag är också. Sen när Ingel berättar fyllde jag 70 år, alltså faktiskt. Så jag är lika gammal som det moderna Israel. Ja. Så det är ju speciellt, va? Och det var faktiskt så andra som är i den karismatiska väckelsen. Så, de blev andedöpta just då, 67 alltså. Sen kommer Jesusväckelsen på 70-talet. Så jag är en av ledarna i svenska Jesusväckelsen. Ja. Och, så det var en väldigt speciell tid. Och samtidigt så står jag i detta så aktiv idrotten. Och jag kommer ihåg att jag hade en coach. Och han var där för juniorlaget. Vi hade ett av Sveriges bästa juniorlag då i den här sporten. Men han var ju ingen föredöme precis, för att han var bakfull på söndagmorgnarna. För att man spelade bandy på söndagar och gjorde resor och sånt där. Så han spydde, stannade bilen och fick spy. Men jag vittnar för han. Och det är väl härligt. Alltså det var i Pingstkyrkan i Habo där jag växte upp. Rätt som är Anders heter han. Och jag bad ju för honom. Jag hade vittnat för honom. Tror inte han kommer in i ett möte där det är någon pingstpastor från Jönköping då i Sverige. Han kliver in och så böjer han knäna och tar emot Jesus. Halleluja. Och så det ligger någonting i, och jag talar om i boken då. Då står det faktiskt om, jag vill säga om tungotal och bön, att det den som talar i tungomål när han ber ska också be att få tyda. Så det är inte bara liksom ett tungotal som pinsvänner gör i kyrkan. Och du som är här och ändå inte här, eller jag säger, nu jag driver inte med när jag säger, jag hoppas ni förstår. Men och det behöver ingen vara fel, alltså tungor och tydning på det viset. Men det är väldigt förknippat med bön. Och jag kände att jag ska tala lite först om att vi initierar det profetiska. Och när vi talar i tungor så ska vi också sträcka oss ut för uttydning. I boken berättar jag om att jag vet till, och det är inte för att slå tungotalsrekord, va? Men så talar jag i tungor 8 timmar i sträck, ända från Kansas City till Dallas under en bilresa. Jag kunde inte stoppa. Jag lugnade ner mig lite när jag tittade in på macken. Och macken är en bensinstation alltså i Sverige. Ja. Och då gick man in där, vet du, lite koronan. Och så bedavar sig och hej då, och så åker vidare. Och då det är det sant det här jag säger. Då ser jag alltså under tiden jag talar i tungor, ser jag en syn över 4 olika städer i Amerika. Samtliga kommer jag till. Och jag ser att ett house of prayer kommer att starta i varje by där. Och precis det skedde. Jag vet inte om någon har varit i en International House of Prayer i Kansas City. Eller. Det är en pastor som heter Mike Bickle som tog i det där mycket. Men alltså att det var just att Gud visar att vi ska vara ett bönens hus. Och jag kommer här nu i konferensen tala lite om olika saker som anknyter på nästa nivå och nästa nivå igen. Men det är just där viktigt att vi är med och förlöser det profetiska genom att tala i tungor. Och det är hunger och det är törsten i ditt hjärta som ska leda till det här. Jag brukar tala om törstig tro. För när Jesus säger det på sista dagen i högtiden så säger Om någon törstar, så låt honom komma till mig. Och sen säger han, utropar, han ropar alltså ut. Den som tror på mig, från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och på pinsedagen så är det alltså det som Petrus citerar till, att här är Joels profetia. Och det står ingenting om tungotal i Joels profetia. Men det står om syner, drömmar, och när anden kommer över, då ska era söner och era döttrar ska profetera. Och det står ju visserligen där att unga män ska ha syner. Jag är den som har mer syner än drömmar, men jag har haft profetiska drömmar också. Förstår du? Så man måste inte vara gammal. Det står ju gamla män ska ha drömmar. Så det har inte med ålder att göra heller, tror du det? Så du har profetiska drömmar om du är ung. Ja, det är nya förbundet. Och det är viktigt att vi det är så, när jag känner här att det går bra för mig att stå upp, så står jag upp, sen kanske jag sitter ner, men inte nu. Det går bra, bara man hörs.
Du hörs.
Halleluja. Och jag förstod det ganska snart, va? För att när jag talar i tungor och sånt där, som ung så fick jag en dröm, och jag bodde på en väg där jag växte upp som hette Kyrkvägen också, så det var alla möjliga kyrkor både hitan och ditan, och är man uppvuxen i Sverige så kallar man det för Smålands Jerusalem, och det är Jönköping, den stad är känd för alla sina kyrkor. Och mitt i det där så blev jag då döpt den helige ande, och jag kom till pinsevänner, och de sa, ja, men det är tungomålet som är tecken på att jag talar väl några ord i tunga, men jag börjar profetera innan jag talar i tunga. Då vänder det upp och ner på teologin, vet du. Ja, men du må ju tala i tunga först, men sen börjar jag lära mig varför. Och jag bad ju för allt och alla, alltså jag bad ju för andra ungdomar. Det var ett ungdomsläger uppe i Dalarna i Sverige, och den där profeten Inga Lillan såg ut som, vad jag sagt det, han såg ut som Gandalf, han var gråhårig, vet du, och grått skägg. Och han hade hört, jag hör ljudet av tungors ljud som vattenfall komma över det här bönehuset. Och där samlades vi ett nyår i det där bönehuset. Och det är 60-70 ungdomar blir döpta i den heliga ande. Från helt annan bakgrund än pinsemenigheter och... Och det var ett genombrott för den karismatiska väckelsen. Så då fick man stå i det. Och jag visste ju inte där att ta emot anstopet i tro. Utan jag stormbad i 5 timmar över folk där. En nyårs. Och en pastor, han var inte alls glad över det där. En ledare, han sa... Att du får inte be för sjuka på det viset här och sådär. Men så var han så sömnig så han gick och la sig, och så sov han i så många timmar så det var genant. Så han vaknade knappt på morgonen. Så jag skulle ändå ta hand om det som en ung ledare då. Och när man då fick se allt det här ske... Så bara jag förstå att Gud vill använda. Men det var en annan pastor som sa till mig. Du kommer att få mycket stryk du. Och det har jag fått. Med juling alltså. För jag fick gå igenom tuffa saker och kritik. Men allt det här, det är sant alltså. Och jag var så glad att den här baptistpastorn sen då, att han vågade komma loss. Och så ber jag över det svenska missionsförbundet i Sverige. Det är ju inte detsamma som i Norge. Ni har ju missionsförbund här också. Men det hette SMF då. Då bad jag över en kvinna. Och då kom då, och jag bara säger, profetera, ser en syn. Gå till Ringvägen 9 var adressen i Habo där. För det är en familj och ber där. Och det var ju väldigt tappert av denna missionsförbundare kvinna då. Att hon går dit och ingen hemma. Så när hon är där tredje gången då ringer på och öppnar dem. Hon går rätt ner. Allting var rätt in i huset. Allt var bara förberett. De ger sina liv till Jesus. Och kommer till ett väckelsemöte. Men då hade den här andra pastorn. Då hade han lagt sin hand på mig. Och sa, det är sant och sant. Då kände han att varenda ord som jag sa. Det gick som igenom honom först. Han visste vad jag skulle säga. Så gav han och det var tillbaka. Men att aktivera genom tungotal är väldigt viktigt. Och jag kom ihåg. Jag känner att jag ändå ska berätta det här. Så berättar jag. Så att jag tror också när vi ber. Jag kunde inte sova i natt heller. Och då ber jag i tungor och ber och söker Gud. Och jag bara fick att jag skulle tala om det här. Så därför gör jag det. Och då drömmer jag om en kvinna som är på ett högt berg och trillar ner och stora stenblock som slår emot hennes kropp och förstör tillståndet i hennes kropp. Och jag vaknar upp och så går jag till den här baptistkyrkan som jag är med i Habo. Och då är det en annan missionsförbundare. Tanto, men hon kommer dit, men hon lever i ett sånt förhållande tydligen till syskon och allting. Så att jag talar i tungor i 5 minuter tror jag. Jag tror när man talar i tungor, det är inte alltid att man får ingen direkt översättning utan man får en inriktning. Och hela drömmen kommer tillbaka. Skriker var rätt ut i mötet. Den här kvinnan då. Och efteråt så är ju mötet slut. Jag ska gå hem. Och så kommer andra religiösa tanter och skriker åt mig. Vad är det här för pingstsvens och maranatafasoner? Och så kommer den här pastor då som har kommit igång. Lyssna inte till vad hon säger. Du hörde nog inte det. Men den här kvinnan. Hon frågar, hur kunde den unge mannen veta precis hur jag har det? Det är inte han som vet det så, utan det är Gud som uppenbarar. Så Joels profetia handlar om syner och drömmar. Och det var i samband med att de talade i tungor också på pinsedagen. Och grunden till detta... Att anden blir utgjuten. Jag vill säga det också. För det vet jag. Jag har aldrig ens hört pingstpastorer tala om det. Jag tror ju bara han händer. Men anden har blivit utgjuten. Varför är anden utgjuten? Och var är den given på det sättet? Därför att Jesus har satt sig på faderns högra sida. Så jag är övertygad om att Petrus... Och så när det sker på min så de får uppenbara att nu sker Joels profetia. Han har satt sig. Så det ska sitta i oss också. Att i och med att Jesus satt sig på faderns högra sida. Det står i Apostlagärningarna 2 och 33. Så har Gud har upphöjt honom och. Han har fått namnet som över alla andra namn. Men anden har blivit given för att Jesus sitter på faderns högra sida. Vet du det? Amen. Det är grunden till att vi är döpta i den heliga ande. Grunden till att den inneboende anden, eller att vi är födda på nytt, det är Jesu uppståndelse. Men grunden till att anden är utgjuten över ditt liv, det är att Jesus har satt sig på faderns högra sida. Så allting, när vi talar i tungor till exempel, det är som att, det är att aktivera allt det Gud vill använda oss för. Det är inte säkert att alla profeterar och ser syner och så där på det sätt som jag berättar. Men när tungotalet initierar, alltså, förlöser detta. Och sen att jag fick stryk och att det var en äldste eller någonting i någon av de där kyrkorna som ja, det var en bra konferens, men det var en svart punkt. Och det var när jag upplevde anden. Men då behöver man inte lyssna på det okunnighet. Alltså. För jag har sett så mycket. Jag har sett ett helt samfund nästan där då. Började bli förvandlat. Alltså. Amen, det var härligt. För ofta så är det. Så det är inget jag säger något illa om baptister. Det var bara en väckelse skulle bryta igenom. I Sverige. Tror du att det är en väckelse och på det viset. Ett movement, en rörelse som vill bryta igenom också den här tiden. Amen. När vi är med och förlöser för det må du veta att om du talar i tungor, jag antar att de flesta gör det idag, i alla fall borde ju pinsevänner göra det som kallas det. Men en del som har bett om det i 40 år, vet du, och då har man bett man får tacka och ta emot. Är man riktigt törst, va, så är inte frågan, är en riktigt törst, du vet någon som kan komma utifrån, han kommer under kranen och det är inte sån där fint sippande inte, utan det är klunk, 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 klunk. Måste lära att dricka. Och sitter inte tungomålsbönen, kommer det inte loss i dig, så är det viktigt att du bara tackar i tro. Och du pratar inte, det är inte det att du ska säga jasso, jasso, jasso 70 gånger eller någonting. Eller stamma på det viset, utan den heliga ande tar över. Jag trodde det var jag. Ja, det är klart det är du. Det var ju hemskt. Det var någon annan. Men en helig ande inger dig att tala. För det är märkligt. Jag alltid stöter jag på det. Det är någon som inte kommer förbi det och tar emot. Det hela är tro med bönespråket. Och när det står i första Korinthierbrevet att inte tala väl alla tungomål, inte profetera. Men då är det som manifestation och ett i taget. Så det är väldigt viktigt att förstå att alla får tala tungomålsbön. För det finns olika slags tungomål också. Jag tar upp det i min bok. Och jag tar upp för de som behöver tränga djupare i det och ha spörsmålstegn. Så att vi förstår att vi kommer in i det och rörsrätt. Det är som... Och kör inte bara med startmotorn. Tänk om jag skulle fråga dig, hur kom du hit? Jag körde på startmotorn, ni vet vad det är, va? Du vet de som har sen är man, nu har vi automat. Det funkar inte riktigt så, men på våran bil. Men lägger i första växeln och kör på startmotorn. Och kommer dit, det är klart batteriet tar slut, va? Utan man måste ha igång den stora V8-an, vad säger det. Ja. Och när vi kommer igång och inte går på startmotorn, då är vi igång med tungotal. Det är väldigt viktigt. Den som talar i tungor är kanske inte i jämt den helige ande på en gång fullt ut. Utan det står att jag ska be med anden, jag ska be med förståndet. Och jag kallar det, jag ska inte snubbla inga eller... Ja, jag bara ställer mig här. Så jag kallar ett ben. Jag kan fortfarande gå på två ben. Halleluja. be med anden benet, be med förståndet benet. Förstår det att du ska inte bara be med anden, du ska också be med förståndet. Vad är det du kan göra när du ber med förståndet? Du kan få uttydning om det du ber. Och jag uppmanar dig, hoppa inte bara på ett ben, utan använd båda benet. Och jag brukar kalla det här för, jag har ett helt kapitel om det jag har skrivit också. Bedja, höra, lyda, göra. Bedja, höra, lyda, göra. Du kan höra från Gud. Den som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja. Så du kan höra från Gud, så du hör. Du hör rätt saker när du ber. Tar du emot det här i tro och sträcker dig ut, så ska du bara göra det. Det har inget med om du är baptist eller pinsevän eller vad du är, va? Det var som en förkunnare, så jag tyckte det var rätt bra. Ja, det finns både påskvänner och julvänner och pinsevänner. Ja, men jag bara säger det här för att om inte du har gjort det, för det är ändå en profetisk inriktning på konferens, det är mitt vittnesbörd. Jag kommer väl på det hela imorgon igen. Då kommer jag att dela lite mer om det profetiska vittnesbördet och lite vad det innebär också. Det är rätt märkligt ord i Uppenbarelseboken 19 och 10, tror jag det är. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och det är lika viktigt som att du bara talar i tungor ibland. Det är att du följer vittnesbördet. Så får jag säga det redan nu. Att jag skulle vilja säga att du kan säga det efter det här. Jag bara säger det här. Att det första Gud leder dig på, det är ditt vittnesbörd. För din on vittnar med Guds ande att du är Guds barn. Det är den första ledelsen. Alltså. Men sen så står det i Romarbrevet 8:14, tror jag det, att de som drivs av Guds on, de är Guds söner. Och det är hur i oss, det man har vuxit upp. För här kvittar de, om du är man eller kvinna, så är du son i alla fall, va? Det har inte med kön att göra, utan det har med andlig mognad. Och det finns ett stadie i anden där du inte bara hör vittnesbördet, utan att du blir driven av Guds ande. Vill du bli driven av Guds ande? Inte bara någon gång ibland, utan det står verkligen att vi har kommit ut. Det är som i Hesekiel 47, så står det 1000 alnar till. Ja, då har man gått 1000 alnar till. Man har gått en bönnesträcka, alltså man går längre ut. Det finns en sång på norsk faktiskt. Längre ut är anden manar, djupare du Kristi brud. Jag ska inte sjunga. För på ett möte när vi var nygifta, Inga-Lill och jag, så sjöng vi duett, hon och jag, så kom det fram någon och så trodde inte det är bättre att hon sjunger själv. Men det är inte förbjudet för mig att sjunga. Men jag ska inte sjunga duett med Inga-Lill. Ja, det tror jag, sa jag.
Jag, när Bello talade om tungotalet.
Ja.
Nu kan du sitta där.
Ja, jag ska säga bara en sak efter dig. Och sen är jag klar.
Du ska få massa tillfällen att säga.
Ja.
Men som jag sa, du får ta oss. Sån här är det. Det är ju det här att Bellos vänstersida drabbade, så han dras åt höger. Det är därför ni får det. Så har vi liksom här åt hela tiden och jag liksom se åt vänster. Så här liksom. Så att det är därför ni blir ignorerade. För han är liksom, nej då, ni förstår, vi skojar, vi töjser. Men så liksom. Men det blir bra, blir bättre och bättre. Men när Bello talade om, nu får jag se det här på svensk, så att när Bello talade om tungomåls bön, Dagen efteråt då när han hamnade på sjukhuset så kände jag bara att
jag sitter bra så.
Gör du det?
Eller? Ja,
ja. Ja, okay. Så kände jag bara det. Jag måste be, men vad ska jag be? Hur ska jag be? Och så gick jag in i vardagsrummet och så började jag bara utgjuta mitt hjärta. Tårarna rann och allt möjligt som jag kände. Och så kom den helige ande. Han kom i tungomålstalet. Han kom i mig och han kom över mig. Och det var därför jag kände att jag vill komplettera det här till det när Vello talar om tungomålstalandet. Det är, för att det är verkligen sant. När den heliga ande, alltså den stora startmotorn, connectar och kopplar till. Då, och jag kommer ihåg när jag förstod att Jesus som förebedjare är den helige on i mig som kommer och tar tag i och hjälper dig och hjälper mig när vi ber. Och på det viset blir Jesus den förespråkare, den intercessor. Alltså han kliver in emellan. Han vet var du är och befinner dig. Han vet vad som är i Guds hjärta. Amen. Och han vet vad du och jag skall. Så han kommer och han träder emellan. Är det inte gott att veta att vi har någon som ställer sig emellan? Amen. Men du ser att ett vannflöde kan inte flöda förrän du börjar dricka. Det börjar inte att flöda bara av sig själv. Och livet i den helige ande, det kräver att du börjar dricka. Att jag började dricka. Men där i alla fall var jag i vardagsrummet. Och min själ var uppskakad. Jag var ledsen. Jag var orolig. Jag var allt möjligt. Och så kommer den helige on min svaghet till hjälp. Alltså du använde det ordet.
Syndantilamporna
mig. Han kommer där som den där jättestora elefanten. Och den lilla musen får sitta på ryggen till elefanten. Och säger det här nu skakar det rejält. Och så här, och jag vet du har använt den storyn jättemånga gånger. Och lilla musen när de kommer över på andra sidan så säger lilla musen, där skakar vi om dem rejält. Och ville ta åt sig lite av äran fast det var elefanten, eller hur? Och så här, men han kom min svaghet till hjälp där och då. Och började be i mig, han bad säkert, bad för Vello, han bad anden, bad för mig. Träder emellan i en sån här. Och jag vet att jag såg en syn bland annat. Och jag bad ut den. Jag såg Vello som i en sån här tvångströja. Du vet som man gjorde förr i gamla dagar. Alltså då man sa att när människor blev väldigt dåliga psykiska. Så vilken fruktansvärd måte att sätta människor i en tvångströja. Så du sitter fast. Men när jag bad i anden så såg jag bara hur den där tvångströjan, hur den bara gick av, hur den släpptes. Och där och då, och sen tog jag min bibel och så öppnade jag upp. Och där och då föll mina ögon på en vers, för det är så som den helige ande, och jag ville försöka att vara praktisk. Så att du förstår hur egentligen underbart enkelt det är att samarbeta med den helige ande. För du ser, den helige ande, han kommer och förmedlar ingenting av sig själv, säger Johannes. Jag tror det är det 16 kapitlet. Han tar inte av sig själv, utan det anden själv hör. Det förmedlar han och uppenbarar till dig och mig. Till dig, vad du behöver där och då. Det där svagheten är, alltså han kommer vår svaghet. Det att du tänker, hvordan ska jag få sagt det här på norsk? Det är hela mitt hjärta fullt av. Och så ska jag få sagt det. Den helige ande, han kommer och säger, du behöver inte säga det på norsk just nu. Låt mig be i dig och genom dig. Jag vet vad som är i Guds hjärta för dig. Jag vet vad som är i dig. Släpp mig till, säger den helige ande. Och så plötsligt så får du, du får någonting på norsk i den norska bibeln. Amen. Halleluja. Och där och då föll min som jag fick i den svenska. Och jag fick ett ord. Där och då föll mina ögon. Och jag vet, jag bara liksom, tack Gud, tack Jesus. Det står i Ordspråksboken, det 9:e kapitlet, i vers 11. Det står, ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Och jag bara liksom, genom dig Herre, genom din visdom, för det står lite längre fram, undervisa den rättfärdige, ge åt den vise och han blir ännu visare, undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Ja. Alltså att ha ärefrykt för Gud, det är början till visdom. Det här är en kaosliknande situation, men du Gud är min visdom. Du är allt vad jag behöver i denna stunden. Att känna den helige är förstånd. Genom, ty genom mig, alltså genom visdomen, genom den heliges förstånd, står det, skall dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Vet du, det här att ta emot ord, för det är många som vill ha ord. Men här är ett ord.
Ja, amen.
Här är ett ord. Jag har haft en börda det här året, eller sen i höstas, så det här året, att den profetiska funktionen, kallelsen, gåvan, det livet i den helige on, att det verkligen, det måste, och nu säger jag inte nödvändigtvis att det har gått ifrån, men det må allikeväl tillbaka till fundamentet.
Ja.
Vi må förstå, och jag är tacksam för dem Gud reser upp. Som jag såg att du har ju skrivit massa böcker. Wow! Alltså förstånd genom mig, genom visdom, genom insikt, genom förstånd skall dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Och där i stua i vardagsrummet så stod jag bara utifrån det tungotalet som bara flödade i mig där och då. Den heliga ande önskade nog att bara få mig och förankra mig där och då. Och inte låta panik och rädsel och det här ta över och så. Utan vara förankrad. Igen det här, ta tag i altarhornen. Få tag i någonting som är så solitt. Som är igenom och över vad som är i det synliga, det mänskliga, det naturliga, där och då. Och få öga på ett löfte. Och jag talade ut det över Vello. Jag bara sa, tack Gud att den här tvångströjan av sjukdom, av stroken, alla hämningar, alla begränsningar. Tack Herre att du visar att det kommer att sprängas. Det ska av. Bit för bit, för bit, för bit så ska det av, Herre. Jag tackar dig för det. Och jag tackar dig för ditt. Och om den helige ond då väljer ut och utväljer ett ord. Här ska du befästa din själ. Din själ innanför. Det här ordet tar dig innanför förlåten. Där tronen är. Innanför förlåten får din själ ett fast ankare. Ett fast själens ankare. Där och då är det upp till Gud själv. Det är inte upp till mig att få till att Gud gör det han säger.
Amen.
Mitt ansvar är att hålla öga på det ordet och tacka Gud för att han är trofast. Sen är det upp till Gud. Gud vet resan och Gud vet processen. Gud vet vägen. Gud vet hvor, når, hvor tid, hvor henne då. Hur ska man? Hur lång tid ska det här ta? Hur får då Gud? Allt det där.
Ja.
Det får bara falla.
Ja.
Förankrar du själen innanför i förlåten. Och det här är egentligen det profetiska. Det var bra det som Mattias talade om här. Det här praktiska, det här enkla. Jag säger det. Är du kallad till det profetiska så ska du vara så naturlig och vanlig och normal som det bara går. Det profetiska har aldrig varit menat att vara spektakulärt. Det ska vara där, mitt i livet, mitt i vardagen, och flöda utifrån din och pappa Abbas relation i den här, i vardagen. Nu är vi 20 minuter till, klockan 2.
Ja, ja.
Amen.
Men då håller vi på lite till. Ni orkar lite till. Ja, det är bra. Jo, jag vill säga det när Inga-Lill står här då. När jag träffade Inga-Lill så var hon ju inte onstöpt. Så, och det var tecknet om jag ska förlova mig med henne eller något. För jag blev kär i henne.
Ja, det blev du.
Trots att du var ensam och Lena där ute i Skåne.
Ja.
Då hade jag bett ett par år innan. Jag tänkte, jag även värderade att inte bli gift då. Men jag fick, det var som jag tog emot att Herren sa till mig, då blir du allt för självständig och sådär. Och du behöver bli gift. Och jag skulle bli gift. Och, så begärde jag. Då började Inga-Lill med de här tankarna att åka till Sverige. Så vi faktiskt blev gifta samma år som vi träffades. Vi blev både förlovade och gifta. Och då pratade jag med Inga-Lill om tungotalet. Kommer du ihåg där vid badstranden, Inga-Lill? Och du tyckte det var märkligt det där. Och det jag kom in på, så hon fick gå igenom samma resa. Och sen ska ju inte jag egentligen säga vad allt är du sa. Men är det något där verkligen som väl och pratar om, så visa mig det. Och så står du bland sångarna. Var det så, Inga-Lill?
I tältmöte,
ser du.
Därför att jag hade dratt för Flekkefjord. Jag hade en längsel efter Gud, och Gud ledde mig till Sverige. Och så tog jag steg och så blev jag döpt i vann. Jag tänkte, ska jag gå med Gud så må det vara skicklig, det må vara ordentlig. Christian everything, alltså. Och så träffade han, och så började han att snacka med mig lite senare. Inte på en gång alltså, för då... Men om ånden stod. Men då tänkte jag så, nu har Jesus och jag liksom, nu har vi tagit mig för Flekkefjord. Jag har blivit döpt i vann. Ingen har mast på mig. Jag kommer fram till det själv. Om det här är något Gud vill ha, då är det ingen idé du försöker övertala.
Men du blev döpt i en baptistkyrka.
Men då, ja det blev jag också.
Ja, kan du se.
Ja, men baptiso, inte sant? Men där så drog vi, och så var det ett helt möte på ett ställe i Sverige, Blekinge, och så drog vi dit. Och så fick de öje på mig, och så spurte de, Inga-Lill, vill du vara med bland sångarna? Jag kan väl stå med och synga i kor, du vet, jag var 22 år gammal. Knappt, jo, jag tror jag hade fyllt 22. Och så har de en paus, och så är det lite pålysning och sånt här. Och då står jag där och har en inre dialog med Jesus. Du, det där Bello har snackat med mig om och så. Du vet ju liksom, Gud, att jag vill ju ha allt det du har för mig. Så om det är något du vill att jag ska ha, så är det ju klart att jag vill ta emot det. Och där står jag alltså under pålysning. Och följer som om något häller varm olja över mig. Och det rann ner över mig. Och så började det att bubbla här. Hör han alltså. Och Gud, när jag tänkte, jag står i ett tältmöte. Det är pålysning. Jag må hålla på. Du försöker att lägga lock på. Jag skulle ju egentligen bara låta det ske, inte sant? Det kanske hade blivit väckelse. Det hade blivit skicklig, inte sant? Men jag var så väldigt hänsynsfull. Det är alla. Så jag bara sa, ursäkta mig.
Säg nu vad du gjorde.
Och så ursäkta mig. Och så gick jag ner till Vello i bänken. Och så gjorde jag sån. Jag har fått det. Han sa, vad har du fått? Jag har fått det. Kan vi gå ut? Och så bara ut. Och vi liksom försiktigt sa, ursäkta, ut i bilen, alltså, kör! Och så vi kan köra. Och
så explosionen kom.
Och så, stanna bilen, nu! Och det är helt sant alltså, jag överdriver inte. Jag satt där, och himlen kom över mig alltså. Den heliga ånd, jag vet ju, jag syns jag snackade nederländsk och allt möjligt. Jag husker det, jag tänkte. Nej, det där hör som nederländsk ut. Och det håller på, och det håller på. Vet du vad? Där sitter Vello över ratten, och så ser han med ett litet smil på läpparna. För han hade sagt till Gud att om det henne jag ska ha, så må du se till att hon blir döpt i den helige ånd.
Ja. Jag visste att det här går aldrig om inte... Och det har varit Inga-Lill, en sak. Ja. Det har varit ett kännetecken för att vi har varit ett i anden och det har hållit oss ihop och följts åt hela tiden.
44 år.
Ja. Inga-Lill har ju inte sin engelska bok med här, men jag vill säga det är så gott att se liksom att hon har ju en så nydlig stämma, säger alla, och det tycker jag. Jag tycker hon sjunger bäst i hela världen, ja. Och men det räcker inte med nydlig stämma. Första fasen när vi också hade startat en menighet i Örebro där vi bor nu då. Så det var en genombrottssmörjelse, salvelse vid Inga-Lill. Och jag kommer ihåg att det var människor som sa att hon var som en murbräcka, hon bara bröt igenom. Och sen så, men det blev en annan fas och du gick igenom kris i ditt liv och hon blev också psyk och det blev som ett sammanbrott. Så hon har faktiskt skrivit en bok om, inte vet om det, vi ska försöka få ut den. Från sammanbrott till genombrott. Ja, men det är härligt. Och första skivan hon går ut så, det bryter igenom. Är det någon här som har hört den? Amen. Och sen så kommer efter hela den här krisen och allt det du går igenom så kommer 98 och så kommer, men det har vi inte med tyvärr, albumet och Varje dröm. Ja, nu har vi nya med oss. Jag ville bara säga det, låt mig säga detta, synd antilambonomai, när det står det i Romarbrevet 8:26, så kommer också anden, vår svaghet, det står inte vår styrka, det är rätt märkligt ut, vår svaghet. Svaghet är det asteneia och det betyder inte bara vi var och en tycker vi nog att vi är svaga, men det är absolut omöjligt på egen hand, alltså svagheten beror i förhållande till Gud. För du vet inte hur du ska be på rätt sätt om du inte ber med anden. Så du startar med att be med anden till du är i anden. Så kommer du in i det som står i Judas brev, vers 20, så att du ska bygga upp dig på din allra heligaste tro att be i den heliga anden. Men jag tror inte bara för att du börjar, för du som talar i tunga, va? När du börjar så kanske det är startmotorn, va? Gå igång med stora V8:an. Inte bara jasso, alltså, utan gå igång. Och det här säger jag att Inga, för en gång sedan så har jag sagt till henne att sluta med dessa nervösa tungor. Men jag tror att det sen gick, det är inte nervösa tungor. Hon är rädd, var rädd för att flyga och så. Ett ryskt flygplan, vet. Gick rakt upp i luften och så ner. Och alla stolarna var som dominobrickor. Brrrt. Jag satt lösa. Så jag förstår ju det, att det behövs lite tungotal där. Men Inga-Lill, hon började höra Gud i anden redan innan det fanns en längtan. För då hade du blivit döpt där i Kristianstad, inte Kristiansand eller svenska Sörlandet. Ja, och men då första gången vi träffas, det är hon som hör en röst. Han där ska du gifta dig med eller någonting, va? Ja, är det sant, Inga-Lill? Ja. Och jag hade fått nog av allt vad kvinnfolk heter. Jag är ingen kvinnotjusare. Jag fick så mycket brev och allt möjligt. Och det var tokiga kvinnor och allt möjligt. Och de hade hört röster och ena varandra. Att de skulle gifta sig med mig och allting. Det var svårt att förstå en del som ser. Men det, jag tyckte jag den här speciellt stilig karl precis. Men det finns det finns någonting attraktivt med salvelsen och allting också. Det kan ju vara så. Men jag är så glad att ska vi säga synd antilambonomai. Det vet vad det betyder, det att hålla tag i tillsammans emot någonting. Så den heliga anden, när du verkligen kommer in och ber, så håller han tag i tillsammans mot fienden. Anti betyder emot. Lambonomai att hålla tag i. Syn, anti, lambonomai. Och det, vet du vad det är? Ett enda litet ord i grekiska. Hjälp. Kan man inte fatta att det är så långt ord? Syn, anti, lambonomai. Man måste nästan tala i tungor för att säga det. Men vet du varför jag säger det här? Det är en annan sak. Jag kanske inte kommer in så mycket, men nu säger jag det. Det är för att i Romarbrevet 8:24, vad står det där? Att du är frälst i jag säger på norska, hoppet. För det svenska är det hoppet. Då kan inte hoppa. Du är frälst i hoppet. Och vet du, när du går vidare i Romarbrevet 8, vad står det där? Men vi vet. Det är en konjunktion där. I engelskan står det and. We know that everything will work together for good. Och det står, men vi vet att allting vill samverka, inte motverka. Men kan du tänka dig, allting vill samverka till det bästa för den som är kallad efter Guds rådslut. Men det är två saker. Först och främst att du älskar Gud, men också att du ber i onden. Så det är därför du ber med onden, va, och kommer i den. Alltså, vill du att allt ska samverka till det bästa? Ja. Flöda då i den heliga ande. Nu ska jag titta åt vänster, Inga. Hej, hej.
Alltså det här. Det får bli.
Jag kan det här nu.
Men vi ska ta vara på tiden. Men jag tänkte sådana, och det är att väl och si, vet du, jag brukar si det till han. Alltså säger du A så må du ju si B.
Ja.
Du kan ju inte bara...
Amen.
Så att, tro mig, alltså när jag växte upp i Fläckefjord, och det här med att höra stämmer och sådana, jag var inte någon sån människa som higa efter att höra någon stämma eller sånt. Men nu är det havnat i Sverige, i och med att han nämnde det. Så, nu är det havnat där, så, och så... var det mars månad. Nu i mars så blir ju det 45 år sedan. Och så familjen jag bodde hemma hos där, så spör han i huset där, vill du följa med mig på husmöte? Jag tänkte, vad är det för något? Så här, ja, jag kan väl, okej, okay, jag kan göra det. Och så gjorde vi det, och så kom vi in, och så det var ett litet hus, och jag såg bara äldre människor tills jag såg han. Men jag visste ju inte vem man var i det hela tatt. Och du vet, som ung, man kan välja sån överflatisk, inte sån, men man liksom ser någon och så är det bara min typ.
22 år gammal.
Min typ. Vet du vad, alltså det kan vara det enklaste, det mest usannsynliga du kliver in i. Bli akkurat det Gud har utvalt och bestämt. Så vär öppen och vär våken. För det är att Gud dyker upp precis när han själv vill. Så och kunna han placera världens mirakel i ett litet stall, i en krybbe. Wow. Så kan han placera dig och mig i det mest usannsynliga. Och där ligger det svar, eller på det spörsmål du har haft, eller. Men i alla fall, så jag blev ju sittande vid ett stort fyrkantat bord, och det var äldre människor, och så hamnade jag bredvid Vello. och så börjar han och snacka och tala, och jag är liksom nej, och det första han säger till mig, han spör inte liksom, hej, hvor gammel heter du ifrån? Eller vad heter, eller inte hur gammal, men liksom, vad heter du ifrån, typ? Först har han spör mig, kan du psalm 100?
Psalm 100 i Bibeln, alltså, inte norska psalmboken.
Alltså, kan du känna därför en ung jente på 21 år och få ett spörsmål från en 26-åring, kan du psalm 100? Och jag tänkte, vad är det för en överspänd type, liksom? Jag tänkte så. Och så begynte han lite som försiktigt.
Höj en jubel till Herren alla länder.
Och då är det klart, där kunde jag ju den. För den hade vi ju sjungit på ungdomshallen i Fläckefjord. Jag kunde den melodin. Så jag kunde ta gitarren och så begynna oss att spela så, i E-dur då. För då skulle han leda i den då. Så gjorde jag det och så sitter jag där vid sidan av honom. Och tro mig när jag säger, jag har aldrig hört någon stämma för. I det hela tatt. Och inte sökte jag efter att höra någon stämma. Det var inte mycket jag kunde och visste. Jag visste bara en ting. Att jag längtade efter ett liv med Gud på riktigt. Mm. På riktigt. Och så sitter han och så talar han och jag la ju märke till att det var väldigt många farver han hade på sig i kläderna. Men det var ju en story bakom
en
det.
En orange också. Och en röd socka.
Ja, det hade du också.
Men det är inga lilla, jag må bara säga, men du kommer till point. Jag hade tagit ett steg i tro och jag reste mig upp från en maginfluensa faktiskt.
Ja, det är sant.
För jag frågade alltid Herren, ska jag vara där? Så jag twittrade hur jag känner mig.
Eller? Och bra att du inte smittade mig då.
Nej, men jag hade inte den kvar då.
Nej, du hade inte den kvar då. Då hade Herren tagit hand om det.
Ja.
Men i alla fall, helt till slut här. Det är ju bra man kan sluta med en latter. Inte sant? Och då sitter jag där. Och jag huskar att Bello hade en stor tjock bibel, den var riktigt sån utslitt och jag tänkte, stackars, han må ha arva den efter en gammal bäste far eller något sånt. Men jag visste ju inte att han hade ju själv slitt ut den, för han hade läst den. Men det är liksom sån som jag tänkte. Och när jag sitter där vid sidan av honom, jag har ju liksom...
Jag läste bibeln ungefär 5 timmar en dag fram till jag träffade.
Ja, precis, du gjorde det, det är sant alltså så. Men jag sitter ju där och jag konkluderar det att han är säkert väldigt fin och koslig, men han är min typ. Så det. Och jag ska hem igen till Norge, så sån är det bara. Jag är bara här nu under sommaren och så jobbar jag samman lite pengar. Och så ska jag hem till Norge och så vill jag tillbaka till Amerika igen. Det var min tanke. Men likväl, för allt detta här, så hade jag faktiskt bett Gud konkret om att förändra en situation hemma i Fläckefjord. Eller löfte mig ut av den. Och så kommer du ju på efterpå att det gör ju mig, jag har ju bett Gud om och. Så han gjorde det. Men där hör jag plötsligt en stämma. Jag ser på honom. Honom ska du gifta dig med.
Amen.
Nej, aldrig i livet. Och jag husker jag tog stolen liksom. För det var, jag kom en gång till, jag såg på honom ska du gifta dig med. Så jag huskar jag tog stolen. Flytta lite på stolen. Och sen resten av kvällen så såg jag bara rätt fram. Men här är snart 45 år sedan.
Amen.
Eller hur älskling?
Ja, amen. Ja. Och jag vill
så kan det gå. Du kan höra en stämme som totalt kommer och snu in, vad säger man, inriktning på ditt liv. Inte bara... Ja, men det var, nej.
Och du är mitt vittne också, så ni vet att jag talar så här. Alltså innan med stroken, och jag är inte psykemält nu heller. Jag har inte varit psykemält eller sjukskriven på 45 år. Och så hände det här. Så det var mot allt jag tror på och sånt där. Och jag undrar, har jag gjort något fel eller någonting? Men det är inte alltid du kan förstå livets stormar, alltså det som kommer emot dig, va?
Nej.
Så att, men du må tro att Herren är mäktig och vända alltihopa.
Men nu är klockan 2, älskling.
Ja, jag tror inte stroken samverkar till det bästa, men det får inte motverka till det sämsta.
Nej, precis.
Och nu är uppe och gående.
Exakt.
Och tro det eller ej, jag var i Norge i förra sommaren och då dansade jag för vår lilla barnbarn.
Det var inte Norge, det var Göteborg, älskling.
Ja, Göteborg och kom tillbaka, men vi var ända i Norge.
Vi har ju blivit bästemor och bästefar, och ska vi bli det igen. Och det är ju liksom desserten i livet där. Men ska vi säga amen nu, älskling?
Nu, ja, säger vi amen. Nu får det räcka för den här gången. Fortsättning följer.
Fortsättning följer. Amen. Kom och sätta dig.
Jag vill bara be en bön. Herre, vi bara tackar dig för att du ska leda oss var och en. Du som har börjat ett gott verk i oss, du ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och vi tackar dig för att både andedopet, så det är inget mål i sig utan det är en start. Precis som pinsedagen, det var en enda stort start. Första pinsedag. Där anden föll, blev utgjuten. Och tack att det gäller nu idag. Och vi tar emot precis som det är ditt fullbrakte verk. Så vi både sitter med dig i det himmelska. Och du har en position i Kristus för oss. I Jesu namn. Amen. Det här med position. Och jag har ett kapitel i boken som heter Det fullkomliga rummet. Det kommer jag att snacka lite mer om. Jag kommer att tala om en annan sida av det profetiska här i fortsättningen också. Amen.
Ja. Ja. Så kan vi anbefala på det varmaste boken till Bello och sedan till Galil, så